Dagens predikotext, den femte söndagen i påsktiden, den hämtar vi från Johannes evangeliet 16 kapitel. Och det är en liknande utläggning som Jesus gör här, som den vi hörde i vår evangelietext idag. Det är verserna 5 till och med 15. Gospel of John, chapter 16, verses 5 through 15. Jesus talar och säger: Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Har ni varit med någon gång om att få ett riktigt svårt uppdrag? Kanske på jobbet, eller kanske en uppgift i skolan. Och så tänker ni, hur ska jag fixa det här? Det här verkar jättesvårt. Väldigt ansvarstyngt uppdrag. Och lite komplicerat. Jag har inte gjort det förut. Hur ska jag bära mig åt? Vår text idag så ska vi tala om ett uppdrag för den helige ande. Ett uppdrag som ingen annan skulle kunna utföra. Men vi ska också tala om självständighet. En del av er vet jag har barn. Alla är ni någons barn. Vid någon ålder som är olika för olika människor så flyttar barnen hemifrån. Och så säger de hej då till mamma och pappa, och så startar de ett eget självständigt liv. Jag hörde om en avlägsen bekant som sa: jag och min dotter har nästan bara kontakt via Swish nu för tiden. Hon hörde inte av sig så ofta om hon inte behövde pengar. Barnen börjar ett självständigt liv, är tanken i alla fall. Även om en del åker hem med smutstvätt och vill att mamma ska fixa. Hur är det att flytta hemifrån? Det kanske kan kännas fritt och härligt. Men det är också ansvarstyngt. Och ibland kan det kännas lite läskigt. När man ska göra saker för första gången. Jesus i dagens text, han försöker lugna lärjungarna. Han försöker peppa lärjungarna, skulle man säga på modern svenska. Och säger så här: livet efter min himmelsfärd, livet efter mitt uppstigande, det kommer bli bättre. Det har de väldigt svårt att tro. Lärjungarna, säger Jesus, är och kommer att bli. För tänk att det här samtalet äger rum innan hans korsfästelse och död och återuppståndelse. Men han talar om det att jag vill säga det här till er redan nu. Så att ni ska komma ihåg det sen. Lärjungarna efter Jesu korsfästelse är ledsna. Och de är oroliga. Och de är rädda. De är ledsna därför att de vet att de saknar Jesus. Och efter hans uppstigande från de döda så är de också ledsna över tanken på att han ska lämna dem igen. Du kommer just tillbaka från de döda. De vet att de kommer att drabbas av saknad. Och det gör vi när vi tar farväl av någon. Eller hur? Jag läste en bok som handlade om tidig mission till Afrika. Och där beskriver man hur missionärerna från Europa och USA tog farväl av sina vänner och nära släktingar och sa: förmodligen kommer vi att dö i malaria. Kanske efter 1 år, kanske efter 10 år, kanske efter 15 år. Men vi ses nog inte igen på den här sidan evighet. Tänk vilken märklig känsla att verkligen ta farväl. Eller när man sitter vid någons dödsbädd. Deras sista veckor, eller dagar, eller minuter i livet. Och ta farväl. Då drabbas man av saknad. Det är sorgset även om man vet att den döende är kristen. Och även om man vet att man får återses i himlen, så blir man ledsen. Och därför är lärjungarna ledsna. Och det är inte för att de är svaga, utan för att de vill ju ha Jesus hos sig här på jorden. Men lärjungarna är också oroliga. De är oroliga över sin kapacitet. Och det är lite grann som jag sa innan. Man kan känna en sån osäkerhet inför ett svårt uppdrag. Om någon säger det: nu ska du tala på en konferens inför 350 andra experter inom ditt område. Ja, då sitter kragen lite tajt kanske. Du ska leda det här projektet. Oj, 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 det kändes obehagligt. Tänk vilket uppdrag lärjungarna får. Deras uppdrag är att föra den sanna tron vidare. Inför ett sådant uppdrag bör man känna en viss tvekan och en viss oro. Klarar jag det här? Deras uppdrag, det var att förvalta nådemedlen. Jesus hade instiftat dopet och nattvarden. De skulle bevara dessa nådemedel som är Guds sätt att ge oss förlåtelse för synderna. Att väcka nytt liv. Att skänka nytt hopp. Slarva inte bort det här nu, lärjungarna. Ta er i akt. Var försiktiga. Gör ett allra, allra bästa. Det är klart att de blir oroliga. Det är klart att de blir oroliga för att göra fel. Klanta till det. Förstöra. De är också rädda, lärjungarna. Efter Jesu uppståndelse så kommer de fortfarande ihåg hur det kändes på långfredagen. De kommer ihåg hur det kändes på påskaftonen innan de hade sett den uppståndne Jesus eller ens fått höra talas om att han var uppstånden. De kommer ihåg hur det var att leva utan Kristus. Eller i alla fall tro att de levde utan Kristus. Petrus, han minns hur det kändes där på gården utanför Stora rådets sal när han förnekade Jesus. Hur svag han var när han inte hade Jesus bredvid sig. När han var en liten lärjunge. När motståndarna var så mycket fler. Och han inte kunde glida in så där ett halvt steg bakom Jesus. Tänk att du fixar det här, va? Thomas, även efter uppståndelsen, minns hur det var att tro utan att se. Det var svårt för honom, för många av oss. Till och med, säger Bibeln, omöjligt utan den helige ande. Han minns hur svag han var i tron när inte Jesus hela tiden var där och hjälpte honom och svarade på frågor och påminde honom om det han redan hade undervisat. Och alla lärjungarna minns hur det var att gömma sig bakom låsta dörrar och var rädd för att någon skulle bryta upp den och soldater skulle storma in. Och de skulle bli korsfästa precis som Jesus. Ledsna, oroliga, rädda. Men deras oro och rädsla är obefogad, säger Jesus. Han säger så här: det är bäst för er att jag går bort. Det blir bättre för er efter min himmelsfärd. För om jag inte går, säger han, då kommer inte hjälparen, den helige ande. Den helige ande. Vi talar mycket om anden. Och ändå så är den helige ande den Guds person som är svårast för oss att greppa. Som är svårast för oss att förstå. Därför har det inom kyrkan ibland varit svårt överhuvudtaget att tänka sig honom som en Guds person. Man har varit lite mer inne på en tvåenig Gud än en treenig Gud. Men den helige ande är evig och sann Gud. Han dyker inte upp på pingstdagen. Då vi ser hans verksamhet genom hela den bibliska historien. Redan i skapelsen. Vi ser hur den helige ande gör ett uppdrag. Utför ett uppdrag som ingen annan kan utföra. Men vi ser också, får vi säga, någonting nytt i den nytestamentliga kyrkan. Det är någonting som sker. Någonting som sker där på pingsten. För lärjungarna, de får ta emot den heliga ande. Och apostlarnas kännetecken heter det. Och så inrättas också det allmänna prästadömet som är svårt här. Men från den gammaltestamentliga ordningen där det fanns en överste präst och en speciell prästkader som offrade och bad för folket, så kallas nu alla troende till präster. Och det menas med det inte att alla ska vara präster i en församling, men det menas att alla kristna har fått ett uppdrag att föra ut Jesu budskap. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Och det är en uppmaning som riktas till de som var på plats där, men som sen också vidareförmedlas till alla troende. Och det är genom den helige ande, bara genom den helige ande, som alla kristna kan säga, jag är kallad att förkunna evangelium. Jag har fått ett uppdrag att berätta om Jesus på korset och om den tomma graven. Jesus säger om den helige ande, han ska föra er in i hela sanningen. Det fanns ju, ser vi, i evangelia mycket som var svårt för lärjungarna att förstå. De kände sig ibland som vi kanske känner oss när vi läser i Bibeln. Det här är svårt att förstå. Jag får inte ihop det. De hade ju bland annat en felaktig uppfattning, vi tjatar om det här, om vad Guds rike var, om vad Messias uppdrag var. De förväntade sig ett jordiskt rike och en krigisk, segerrik Messias som sparkade ut romarna och införde israelisk självstyre. Men mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus, till Pilatus och till lärjungarna. Men de här lärjungarna som var svaga i tron och hade missförstått vissa saker, de får upplysning av den helige ande. De blir lärare. De blir evangelister. De som tidigare var rädda och förskrämda, de träder fram och predikar med fara för sitt eget liv. Och inte bara med fara för sitt eget liv. Så vitt vi vet så är det nog bara Johannes som inte får betala med sitt eget liv för att han berättar om Jesus och syndernas förlåtelse. Vilken förändring som anden åstadkommer. Anden skapar klarhet och förståelse. Så är det också för oss kristna, även om vi har en begränsad förståelse. Även om vi har en begränsad kunskap, så förstår vi Bibelns budskap. Och den bibelforskare som kanske sitter på sin kammare och studerar Bibeln timme efter timme, år efter år, förstår ändå inte huvudbudskapet. Hon eller han kan redogöra för vad det står. Finns de som har lärt sig Bibeln utan till och ändå inte förstår vad den handlar om. Dina synder är förlåtna för Jesus skull. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Man missar poängen, men det är den som den helige ande uppenbarar. Anden, som jag sa innan, ger förmåga att undervisa också till lärjungarna, de här fiskarna och skatteindrivarna. De står nu i templet, i tempelgården, och undervisar och predikar och möter motståndet som de får från den judiska befolkningen och från fariseerna. Men den helige ande ger också ledning i nuet. Den helige ande är också med oss på ett sätt som är svårt att beskriva. Och ber för oss när vi själva saknar ord, står det i Bibeln. Det är märkligt. Och ger oss ny kraft när vi känner oss kraftlösa. Det är märkligt. Och ger oss vägledning när vi känner oss vilsna. Det är väl mäktigt. Den helige ande, säger Jesus, ska förkunna för er vad som ska ske. Han säger det till lärjungarna. De som har fått studera Gamla testamentets profeter och har en enorm respekt för Gamla testamentets profeter. De ska nu sälla sig till den skaran. Bibeln, står det i Efesierbrevet 2, är byggd på profeternas och apostlarnas grund. Är inte det märkligt? På profeternas och apostlarnas grund. Det är det de ska göra också. De ska skriva och nedteckna det nya testamentet. Jesus, han lämnar inte lärjungarna. Och han lämnar inte oss med ett lycka till nu. Nu har jag lärt dig allt jag kan. Hoppas det går bra. Kanske skulle en del experter på barnuppfostran säga att Jesus är lite av en curlingförälder. För han lämnar oss inte, utan han dyker upp när vi får problem. Och så curlar han lite grann, så att vi kan ta oss framåt. Jesus lämnar inte oss med bara ett glatt, hoppas allt går bra, utan han ger oss varningar. Vad vi ska akta oss för. Förvarningar om sånt som ska ske. För att vi inte ska bli så rädda för det. Och många löften. Anden är med oss också. Varje dag. Genom att vi har blivit Guds barn har vi också fått den helige ande. Ett nytt liv. En ny vilja. Det vi talar om i dagens episteltext, dagens nytestamentliga text, när Paulus talar om anden och köttet. Förmågan att göra allt det här fina som beskrevs där. Att vara tålmodiga och vänliga och förlåtande. Det får vi genom anden. Förmågan att stå emot det onda. Att inte vara långsinta och hämndlystna och giriga. Får vi också av anden. Anden är med oss varje dag. Jag ska berätta min favorithistoria här. Det är repetition. Men den är en fin bild av på vilket sätt Gud är våran far. Jag tror att den är påhittad. Den är för bra för att vara sann. Men den handlar om en glasmästare som har en blind son. Och i garaget som han har byggt om då till sitt glasmästeri, där tränar han sonen. Så att han trots att han är blind kan hitta rätt ramar och rätt glasskivor. Och att han med pappans hjälp kan byta glas utan att göra illa sig. Och så en dag så säger pappan, nu kan du det här. Jag lämnar de här ramarna till dig. Och så säger han hej då. Och så hör den blinde sonen hur det smäller i dörren. Och så blir han jättestressad. Hur ska det här gå? Det här kommer aldrig att gå. Jag kommer att göra illa mig. Jag kommer att ha sönder en massa glasskivor här. Det är dyrt material. Och så lugnar han ner sig lite grann. Och så byter han de här rutorna. För han kan. Han har blivit förberedd av sin pappa. Och sen hör han att det smäller i dörren igen. Och säger, pappa är du tillbaks? Ja, jag är här, säger han. Så blir han arg i sonen. Säger, hur kunde du lämna mig ensam? Det var oansvarigt. Tänk om jag skurit upp handlederna. Jag är ju blind. Då sa pappan, jag lämnade aldrig dig. Jag ville bara att du skulle Inse att du klarar det här själv. Du hörde att det smällde i dörren, men jag har stått här hela tiden. Och så är det med Fadern. Och Sonen. Och den heliga Ande. De lämnar oss aldrig. Ibland i våra mörkaste stunder så känner vi oss kanske övergivna. Men det är vi inte. Och Gud sätter oss inte i en situation, en position, en nöd som vi inte klarar av. Han prövar oss inte över vår förmåga. Han står där bredvid oss även när vi inte ser honom. Ett uppdrag för en helig ande. Amen. Låt oss be. Kära Herre, vi tackar dig för att du genom livet tränar oss så att vi ska klara av livet här på jorden. Inte utan dig, utan med dig. Tack för att du vägledde profeterna i Gamla testamentet, lärjungarna i Nya testamentet. Tack för att du har bevarat tron och förkunnelsen och evangeliet ända till våra dagar. När vi tänker på att vi också har kallats att bevara och berätta om evangeliet, då kan vi känna oss små och otillräckliga. Men hjälp oss att söka kraft i vetskapen om att det är din makt och din kraft som leder oss. Vi ber i ditt heliga treeniga namn. Amen.